väst 8. Utklippan väst 9. Ölands södra udde nordväst 6. Ölands norra udde nord 6. Härstena nordväst 7. Hoburg nordväst 6. Östergarsholm, Fårösund och Landsort alla nordväst 8. Skarpö nord 3. Svenska högarna nord 8. Söderarm nord 6. Finska ute nord 4. Nyhamn nord 7. Märket nord 9. Örskär nordväst 5. Äggegrund nordväst 4. Kuggören nordväst 7. Brämen nordväst 9. Lunge nordväst 6. Skogsudde nordväst 4. Jänasklubb väst 3. Holmen nordost 1. Bjureklubb sydväst 2. Peter Rönnskär och Rödkallen sydväst 3. Kimmefyr nordväst 4 och Storön sydväst 2 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. Ni hör oss igen imorgon bitti klockan 05.55 med en sjörapport. Slut från SMHI.
God kväll, här är Ekot. Polisen har avskaffat väskförbudet vid större evenemang efter att säkerhetspolisen Säpo sänkt terrorhotnivån i Sverige. Men det betyder inte att man kan ta med sig väskan till alla evenemang. Det säger Johan Olsson som är chef för polisens nationella operativa avdelning NOA.
För att även om man nu får ha väskor framöver så är det ju då så att väskorna i vissa sammanhang, vissa arrangemang måste kontrolleras och det finns andra villkor och man måste ha en hantering av väskorna så som det alltid har varit.
Väskförbudet infördes november 2023 efter att Säpo höjt terrorhotnivån i Sverige till en 4 på en 5-gradig skala. Syftet med väskförbudet var att trygga ordningen och säkerheten för besökare vid större evenemang. Men nu har det så kallade generella väskförbudet avskaffats. Det betyder att varje arrangör som fått beslut om nej till väskor nu måste söka om tillstånd på nytt och få det prövat.
Kan man alltså få ett nej till att ha ett evenemang med väskor?
I teorin så kan ju polisen, man tittar på det enskilt, man kan neka tillstånd överhuvudtaget, man kan hitta på olika typer eller hitta på beslut av olika. Så att det är väldigt svårt att säga att aldrig kan hända.
Som arrangör måste man alltså kunna visa att man kan ta hand om och kontrollera väskorna. Det är också arrangören som nu framöver kan välja att ha ett väskförbud.
Det är arrangören som är ansvarig för säkerheten. Så man kan inte på grund av det här dra slutsatsen att alla evenemang är det möjligt att ta med en väska.
Det säger Johan Olsson, NOA, och reporter Helena Gailani. Den konkursade batteritillverkaren Northvolt har råkat ut för flera tunga bakslag. Både en tilltänkt köpare till utvecklingscentret i Västerås och en annan intressent till fabriken i Skellefteå har hoppat av. Och så här säger konkursförvaltaren Mikael Kubu.
Få sålt det som en batterifabrik pågående med verksamhet, den är ju väsentligt mycket mer utmanande nu.
På kort tid så har konkursförvaltaren drabbats av två tunga avhopp och tidspressen är nu stor. Det handlar dels om att slutförhandlingarna kring en försäljning av utvecklingscentret har havererat. Den tilltänkta köparen har dragit sig ur.
Det har varit en intressent som man har varit ganska nära att slutföra en affär med som har valt att inte gå vidare.
Men där finns det nu en ny intressent. Det är flera parter som har gått ihop och där lastbilstillverkaren Scania kan vara en del. Kubu säger att förhandlingar pågår.
Sen har vi en annan intressentgrupp som vi har kommit en hygglig bit med.
Även över fabriken i Skellefteå så är det mörkare moln. För några veckor sedan så sa Kubu att det bara fanns en intressent kvar. Det företaget har nu kastat in handduken.
Det fanns en intressent kvar som har valt att inte gå vidare. Sen har det tillkommit två nya intressenter ganska sent här som tittar på det.
Northvolts konkursförvaltare Mikael Kubu, reporter Viktor Jensen. Den svenske IOS-terroristen Osama Krajem vägrade att yttra sig när han förhördes i Stockholms tingsrätt idag. Istället spelades tidigare bandade och filmade polisförhör upp i rättssalen. Åklagare Henrik Olin inledde förhören idag.
Vill du svara på frågor från min sida överhuvudtaget? Kan du svara på den frågan? Du skakar på huvudet. Ja.
Osama Krajem erkänner att han var på plats beväpnad, maskerad och iklädd uniform när IS filmade när den jordanske piloten Mu'attal Kassasbé brändes till döds under 2014 eller 2015. Enligt åklagarna hade Osama Krajem en framträdande roll, men själv hävdar han att han bara såg på. I de tidigare bandade förhören svarar Osama Krajem lågmält och kortfattat på de flesta frågor. Mer talför och nästan stolt verkar han när frågorna gäller att peka ut sig själv på stillbilder från filmen där piloten mördades.
Piloten han stod med, jag tror, två stycken och sen började filma direkt.
Pilotens brutala död har fått stor uppmärksamhet i Jordanien och rättegången i Sverige välkomnas av pilotens familj. Brodern Mu'attal Kassasbé som förhördes idag sa att det viktigaste för familjens del är att få reda på var Mu'attal Kassasbés kvarlevor finns och att han ska begravas på ett värdigt sätt.
Margareta Svensson, reporter. I New York i USA pågår rättegången mot den tidigare filmmogulen Harvey Weinstein för våldtäkt och två fall av sexuella övergrepp. Juryn fäller Weinstein för ett fall av sexuella övergrepp som ska ha skett 2006 men friar honom från ett annat fall. Och juryn kunde inte enas om skuldfrågan i våldtäktsåtalet och fortsätter de överläggningarna. Weinstein dömdes 2020 till 23 års fängelse men överklagade. 2022 så dömdes han även till 16 års fängelse för våldtäkt i Los Angeles och för sexuella övergrepp. Ett kabelbrott har orsakat totalt stopp för internettrafik och allvarliga störningar i mobilnäten i norra Gaza och Gaza City. Enligt FN så är det här bara ett i raden av skador på viktiga kommunikationsvägar den senaste tiden. Enligt FN riskerar data och mobilnäten i hela Gaza en total kollaps om inget görs snart. Orsaken till kabelbrotten är okänd. Till Storbritannien nu, där en hårt pressad Labour-regering utlovar stora satsningar på bland annat sjukvård de kommande åren. Finansministern Rachel Reeves presenterade planerna i parlamentet idag samtidigt som oppositionen ifrågasätter hur finansieringen ska gå ihop.
An extra £29 billion per year for the day-to-day running of our health service.
Nästan motsvarande 400 miljarder kronor per år till sjukvården enligt finansministern som la fram regeringens så kallade utgiftsöversyn. En beskrivning av vad pengarna ska läggas under de kommande åren. Försvaret, kärnkraft och bostäder är andra områden som får mer pengar.
I am proud to announce the biggest cash injection into social and affordable housing in 50 years.
Men trots bifallet är det en stukad Labour-regering som presenterar sin ekonomiska politik. Sedan valsegern för snart ett år sedan har opinionssiffrorna rasat. Idag är det högernationalistiska partiet Reform UK landets största parti i opinionsmätningarna. Pressad av detta backade regeringen häromdagen från sitt tidigare så impopulära beslut att ta bort bidraget för miljontals pensionärer till att värma upp bostäderna på vintern. Men det gör samtidigt att utgifterna ökar och oppositionen ifrågasätter om det finns pengar till alla löften. Först i höst ska regeringen presentera finansieringen. Reform UK:s Richard Tice sa i debatten att regeringens politik inte håller ihop.
The government spending is completely out of control. Inflation is up. Unemployment is up. Government borrowing is up. That, Madam Speaker, is why Reform is leading in the polls.
Pontus Mattsson, London.
Och så kom beskedet idag att frontfiguren i den amerikanska popgruppen Beach Boys gått ur tiden. Round, round, get around, I get around,
yeah, get around, round, round, I get around. Artisten Brian Wilson har dött. Det meddelar hans familj på sociala medier. Han blev 82 år. Wilson var med och grundade gruppen Beach Boys som han också var frontfigur i. Han anses vara ett av 1960-talets popgenier. Rolf Hammarlund är musikjournalist och har bland annat gjort artistporträtt för P4 om Beach Boys och skrivit boken Popåret 1967.
Brian Wilson påverkade popmusiken under 60-talet så enormt mycket. Beach Boys skulle ju inte varit som det var utan Brian Wilson och hans fantastiska låtar och arrangemang. Han skrev låtarna, han arrangerade alla sångstämmorna. Han tog in studiomusiker, för det var inte Beach Boys-medlemmarna själva som spelade på de här skivorna. Och han arrangerade exakt allt vad alla skulle spela. Så han var ju liksom som en stor klassisk kompositör.
Amanda Niklasson för Kulturnytt.
Och hör mer om Brian Wilson i Studio 1 ikväll om en stund. Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om skyddsjakt på en varg i kommunerna Götene, Skövde och Skara. Nyligen dödades en kviga av varg i området och länsstyrelsen bedömer att risken är stor för att det blir fler angrepp. Vädret imorgon, Götaland och Svealand får soligt och 16-21 grader. Södra Norrland får övervägande soligt och 12-17 grader. Norra Norrland får på morgonen regn och moln, men efterhand minskar de västerifrån. I fjällen 5-10 grader, i övrigt 9-14 grader. Återstår att säga att Louise Steinberger producerade den här sändningen. Den presenterades av Gunilla Hansen-Bering.
Radiosporten blickar mot sommaren.
Den svenska truppen till fotbolls-EM är uttagen och flera talanger får chansen. I Peter Gerhardssons trupp hittar vi Hammarby-duon Ellen Wangerheim och Smilla Holmberg.
Man tänker aldrig på egentligen på rutin eller erfarenhet. Man tänker på bra spelare, det utgår man ifrån. Och bra spelare kan vara en ung som är, ja, visar att som tur Smilla Holmberg och Ellen här att man klarar att gå från det vi har sett i sitt klubblag till att vara bra på träningar och sen även vara bra i matchsituation. Och man kan vara liksom som Lina Sembrand som är liksom väldigt skicklig liksom mot Danmark här senast. Och, så att det är mer skicklighetsnivån och sen är det en konkurrenssituation naturligtvis på olika positioner.
Säger förbundskapten Peter Gerhardsson, reporter Gustav Bjärsten. Det fanns frågetecken kring Fridolina Rolfös skadestatus, men med hopp om att hon ska vara återhämtad till mästerskapet fanns hon med. Hela truppen, fler röster och kommentarer i appen Sveriges Radio Play. Från fotboll till friidrott.
Svenska längdhopparen Kadi Sagnia har dragits med skadeproblem de senaste åren och letat efter formen. Nu verkar hon ha funnit den. Under onsdagen slog svenskan till med ett hopp på 6,69 under en tävling i Slovakien. Det är hennes längsta hopp på 3 år och räckte till seger i tävlingen. Årets stora mål för Sagnia är VM i Tokyo som inleds den 13 september.
Berättade Elin Lindersson Karlsson. Och inom samma ämne noterar vi att det blir celebert besök på Diamond League-galan på Stockholms stadion på söndag. I ett pressmeddelande skriver arrangören att den åttafaldige OS-guldmedaljören och världsrekordhållaren på både 100 och 200 meter Usain Bolt kommer att besöka galan. Men det blir inga nya världsrekord från jamaikanen i helgen som avslutade sin karriär 2017 och besöker tävlingen som åskådare.
Där är P1, Sveriges Radio.
Välkomna till Studio 1 kväll med mig Pablo Dalense. Rekordmånga konflikter i världen förra året enligt ny rapport. Hör om varför det är viktigt att få reda på hur många offren som är civila. I Nordirland så har det varit stökigt de senaste nätterna med kravaller som beskrivs som främlingsfientliga. Frontfiguren för rockgruppen Beach Boys, Brian Wilson, har gått bort. Hör om vem han var och om gruppens betydelse. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau. En del av innehållet denna timma i Studio 1 kväll onsdag. Mm. Förra året så noterades alltså rekordmånga konflikter runt om i världen. I alla fall är det den högsta noteringen sedan statistiken började registreras 1946. Det visar en ny rapport från UCDP, Uppsala Conflict Data Program, som presenterades idag. Therese Pettersson, senior analytiker vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet, har varit med och skrivit rapporten. Hej, tack för att du är med oss i studiet kväll.
Tack för att jag får vara med, hej.
Therese, vad visar eran rapport? Hur skulle du beskriva läget i världen?
Ja, det kanske inte kommer som någon överraskning om man har följt med på nyheterna, men det ser ju inte så bra ut för världen just nu i termer av krig och konflikt. Så förra året, 2024, så noterade vi på USRP 61 aktiva konflikter där minst en stat var inblandad. Alltså där en stat, ett land, slåss mot ett annat land eller där en stat slåss mot rebellgrupper i landet. Och det är som du sa det högsta antalet som vi någonsin har registrerat. Går vi 15 år tillbaka till 2010 så har vi nästan en fördubbling av antalet sådana här konflikter sedan dess. Och även de allra största konflikterna, de som orsakar flest dödsfall som vi klassificerar som krig, och det är de konflikter då som når upp i minst 1000 dödsfall under ett år. De ökade också förra året jämfört med året innan och till den högsta nivån sedan 2016. Så det är många saker i trenderna som pekar åt fel håll. Vi ser att konflikterna mellan olika länder ökar också. Det har de gjort under det senaste decenniet. Och det är särskilt oroande för den typen av konflikter när man har statsarméer på båda sidor. De har potential att bli mycket dödligare just för att man har tillgång till en helt annan typ av resurser.
Mm. Och när du beskriver konflikter, vad är det som räknas som en konflikt då för att det ska hamna i er statistik?
Ja, men så vi tittar ju på organiserat och dödligt våld först och främst. Så det måste vara en organisation som ligger bakom, inte bara enskilda mord till exempel där gärningspersonen inte är kopplad till en väpnad grupp. Det finns ju andra som för den typen av statistik, men det är inte det som vi fokuserar på. Och dödligt våld, som jag sa, det krävs att det dör människor. Och för de här statsbaserade konflikterna som vi kallar dem för, och det är väl det vi vanligtvis pratar om när vi pratar om krig och konflikter, så krävs det då att en stat är minst en av parterna. Det kan ju vara stat mot stat. Men det är vanligare att det är rebellgrupper som strider mot staten. Och det krävs också att de har en politisk konfliktfråga. Att man säger att man slåss för att störta regeringen till exempel, eller att man vill ta kontroll över ett territorium, ha självständighet. Det finns ju olika typer av konflikter, men någon sorts politisk konfliktfråga. Och sen så slutligen har vi en tröskel för när vi räknar en konflikt som aktiv. Och det är när den orsakar minst 25 direkta stridsrelaterade dödsfall under ett år. Mm.
61 stycken, sa du för en liten stund sedan. 61 konflikter förra året. Det låter ju inte som jättemånga egentligen. Har ni kollat även på andra grejer? Till exempel omfattningen av konflikterna. Du nämnde ju hur många döda som ett minimum för att ni ska räkna det för det. Men är antalet dödsoffer någonting som ni ser också märker att det ökar?
Ja, men vi tittar ju också på antalet dödsoffer som sagt, och jag ska säga att de här 61 konflikterna, det är ju just de här konflikterna när en stat inblandad, och de tenderar att orsaka flest dödsfall. Men sen finns det ju även ett 70-tal konflikter i vår data förra året som är olika icke-statliga grupper som slåss mot varandra. Så det kan vara rebellgrupper eller kriminella gäng eller drogkarteller eller etniska grupper som slåss. Mm. Men vi har ju den här statistiken på hur många som dör, och det är ju själva grunden för statistiken egentligen. Mm. Förra året, 2024, så hade vi ungefär lika många av de här direkta stridsrelaterade dödsoffren som året innan, runt 160 000. Och det är en ganska tydlig minskning från 2022, då vi hade över 300 000. Men det säger egentligen mer om 2022 än vad det säger om 2024 och 2023. För 2022 hade vi två stycken ovanligt dödliga krig som pågick samtidigt. Så det var kriget i Ukraina, som de flesta förmodligen kan gissa, men även kriget i Tigray-regionen i Etiopien. Och 2024 är det femte dödligaste året sedan kalla krigets slut, som är den period som vi har den här mer detaljerade statistiken för. Så det är bara folkmordet i Rwanda 94 och sen de tre föregående åren, så 2021, 2022 och 2023, som har varit värre än 2024. Så det ligger på en hög nivå. Mm.
Just det, och kollar ni också på vilka det som faller offer för de här konflikterna, till exempel om det är många civila dödsoffer eller om det är stridande parter?
Mm. Så vi samlar information på händelsenivå. Varje konflikthändelse, varje strid, varje mina, varje flygbombning är en egen observation i vår statistik, och då samlar vi information dels om vart den äger rum, geografiska koordinater och så, men också då hur många av offren som är sidan A och sidan B, så de stridande parterna, hur många som är civila, och sen så har vi en kategori som vi kallar för okänd identitet, och det här handlar ju om att i en del konflikter så är det inte så lätt att veta helt enkelt av olika orsaker, och då är det ett sätt för oss att kunna signalera den här osäkerheten eller oklarheten i vår statistik, att kunna registrera dem som okända.
Just det.
Och vissa konflikter som den i Gaza exempelvis har en del av de här faktorerna som ökar risken för en stor andel av de här okända. Och det är när man har ett väldigt tätbefolkat område som är avskuret på så sätt att internationella observatörer och journalister inte kan komma in, där infrastrukturen för att kunna rapportera den här typen av statistik har slagits ut tidigt under kriget, och där man använder just den här typen av intensiva flygbombningar. Då har det visat sig vara väldigt svårt att, dels brukar det leda till höga civila dödstal, men det leder också till att det är svårt att få fram tillförlitlig statistik på vilka offer som är
just det.
Civila och vilka som har koppling till olika väpnade grupper.
Och varför, nu låter det här lite konstigt, men varför har det någon betydelse om offren är civila eller inte?
Ja, men man pratar ju ofta om den här fördelningen mellan civila och militära dödsfall, och det är viktigt för att kunna agera på rätt sätt. Både när kriget pågår, man vill kunna identifiera krigsbrott och brott mot mänskligheten för att kunna ställa förövarna till svars. Man vill kunna se mönster av etnisk rensning eller hur bistånd och insatser ska utformas, men också efter att en konflikt har tagit slut för att veta vilka typer av insatser som behövs för att kunna bygga upp det här samhället. Det påverkar ju opinionen väldigt mycket om det dör väldigt många civila, både den inhemska opinionen men även internationellt.
Just det. Du, avslutningsvis, ni har ju alltså aldrig tidigare sett registrerat så många konflikter sedan ni började mäta det här mitten på 40-talet. Har du någon uppfattning om det ser ut så här långt i år då? Ser du någon ljusning eller kan vi vänta oss lika dystra siffror?
Ja, men det är svårt just med antalet konflikter, för de flesta är ju små, och en del av dem som kommer vara aktiva det här året kanske inte ens har brutit ut ännu. Men det vi ser är att de stora konflikterna som pågick förra året fortsätter ju det här året. I Ukraina, striderna i Gaza har intensifierat, eskalering i Demokratiska republiken Kongo, striderna fortsätter i Sudan, Somalia, Burkina Faso, det är några av de största fallen från förra året. Så att jag tror inte att vi kan förvänta oss att den här bilden kommer att ljusna under den närmaste framtiden, och jag hoppas ju såklart att jag har fel, men dagens konflikter är så komplexa också, så det kräver mer av oss eller av omvärlden i termer av konfliktlösning för att faktiskt kunna lösa de här konflikterna. Det är väldigt få konflikter som slutar nu för tiden. Mm.
Lite dystert blev det alltså. Therese Pettersson, tack så jättemycket. Du är senior analytiker vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Nu till Nordirland och staden Ballymena, där det två kvällar på raken har varit kravaller med rasistiska förtecken. Och som så här långt slutat med ett 30-tal skadade poliser samt butiker och bilar som har satts i brand. Pontus Mattsson, radions London-korrespondent, med oss nu. Pontus, hur startade de här protesterna?
De startade måndagskväll efter ett fredligt protestmöte mot ett påstått sexuellt övergrepp som ägde rum i slutet av förra veckan. Det var två 14-åriga pojkar som anklagas för att ha försökt att våldta en ung flicka. De här pojkarna var i domstolen i måndags. De har enligt medieuppgifter en rumänsk tolk. Och sen på måndagskvällen så utbröt då kravaller i staden Ballymena, en stad strax norr om Belfast med ungefär 30 000 invånare. Och det var även då kravaller nu i natt mot torsdag. torsdagen. Men förlåt, natten mot onsdag, och det är sammanlagt, det är 32 poliser som har skadats och 6 personer som är gripna. Polisen talar om att det här är rasistiska våldsverkare som har gått lös på bostäder, på bilar, på lägenheter där företrädesvis invandrare bor. En del personer som kommer från Filippinerna har satt upp skyltar på dörrarna där det står filippiner bor här, det vill säga inte östeuropeer, vilket då är de som man riktar sig mest mot från våldsverkarnas sida. En del lappar har jag sett på bilder på där det står att britter bor här. Och polisen, de säger som sagt att det är rasistiska våldsverkare. Ryan Henderson på Nordirlandspolisen, han uttalar sig så här till Sky News idag.
And I want to appeal directly to those involved or considering becoming involved in the disorder to stop and think. Ask yourselves, is the hatred something you want to be associated with? Is this worth being prosecuted for? Is it worth your future?
Han vänder sig alltså direkt till personer som har varit inblandade i kravallerna och sådana som kan tänka sig att bli inblandade i kravaller, som han sa. Är det verkligen värt det? Tänk efter innan ni gör någonting. Mm. Och det är förstås oro för att det ska hända mer grejer i natt och ikväll, under kvällen. Det är fler poliser som är på plats nu ikväll.
Det skulle vara tredje kvällen på raken i sånt fall. Vilka är det som är ute och protesterar då?
Det är maskerade män, till stor del vad man ser på bilder. Enligt polisen i alla fall så har det förekommit information på sociala medier som har spridits, och att det är planerat. Det har varit brandbomber som man inte bara plockar upp utan att ha förberett det. Så polisen drar slutsatser att det är folk som har väntat på ett tillfälle, och då har det här... på det här då uppgädda övergreppet på flickan tjänat som startpunkt. Tankarna går ju förstås till vad som hände i somras i Storbritannien, nämligen efter de kravaller som var efter våldsdådet i Southport, där en 17-årig pojke dödade 3 små flickor. Där spreds det information på nätet om att det skulle ha varit en asylsökande först, och det här ledde då till kravaller runt om i hela landet under en hel vecka.
Och nu är det ju kväll där igen. Väntas det fler protester, och finns det någon risk för att de sprider sig till andra städer?
Ja, det har faktiskt redan varit lite turbulent i Belfast, var det igår natten mot idag då. Också en bil som brann och fönsterrutor som krossades, och så på de nordirländska nyheterna här att folk var oroliga även där. Men framförallt har det då varit här i Ballymena, alltså staden norr om Belfast.
Och vad har det kommit för reaktioner då på kravallen? Vi hörde ju polisen här, men har det kommit några reaktioner från politisk håll också?
Det har det definitivt gjort. Alla partier i det nordländska parlamentet har uttalat sig kritiskt mot det här och uppmanat till lugn. Premiärminister Keir Starmer i London har uttalat kritik och uppmanat till lugn. Och många av de som bor i staden och som har utländsk bakgrund och kanske inte bott där så länge är väldigt rädda. Det rapporteras om att folk har lämnat stan och talar om att eventuellt flytta tillbaka. Så en intervju med en bulgarisk kvinna som sa att jag vet inte om jag kan bo kvar här eller inte. Så att det har varit kraftiga reaktioner åtminstone i Nordirland så här långt. Mm.
Tack så mycket Pontus Mattsson, radions London-korrespondent, och vi kommer nog få höra mer rapporter kring det här om de här kravallerna fortsätter. Studio 1 kväll går vidare. Ja, för ett par timmar sedan så kom beskedet om att frontfiguren för rockbandet Beach Boys, Brian Wilson, har gått bort, 82 år gammal. 60-talsbandet har en rad hits som är kända över hela världen, bland annat den här låten. Good Vibrations från 1966 med Beach Boys. Men med nu, Henrik Palin, du säger själv att du är en av norras Europas största Beach Boys-fans och har arrangerat konserter med Beach Boys här i Sverige. Välkommen till Studio 1 kväll.
Tack så jättemycket.
Ja, vad tänkte du på när du hörde att Brian Wilson hade gått bort?
Ja, alltså det första som kommer till en är ju liksom, ja men Börje Ahlstedt som Mattis i Ronja Rövardotter när han skriker över Skalle Per, att han har funnits jämt. Och nu finns han inte. Han fattas mig. Och så är det ju med Brian Wilson. Han har funnits i mitt liv sedan jag var 13-14 år gammal. Liksom. Och varit med i uppgång och nedgång och skapat uppgång och nedgång i mitt liv. Liksom. Och, nej, och det är fint att se hur hela musikvärlden sörjer honom, för han är en musikalisk gigant.
Fint beskrivet också, tycker jag. Du har ju träffat Brian Wilson. Hur var det att träffa honom? Mm.
För mig var det fantastisk upplevelse. Det är ju lite som att träffa Mozart. Alltså, eller Beethoven. Det här är ju, det är ingen vanlig människa, men han är ju inte riktigt varit med i matchen, om man säger så. Första gången jag träffade honom var det svårt att avgöra om han var mest intresserad av sin chokladkaka eller av mig. Men jag fick en signerad Pet Sounds och var nöjd med det, liksom, och har träffat honom några gånger sedan dess. Han är en fascinerande människa.
Mm. Med oss Stefan Vermelin också, som är musikjournalist. Vad säger du? Han jämförs lite grann med Mozart här. Vad säger du om det?
Det finns många, många snillen i musikvärlden, och Mozart är ett av dem, Brian Wilson var en annan, och det finns drösar av dem. Men vad Beach Boys gjorde tillsammans med Beatles var att de förändrade soundet och hur man producerar plattor, så man jobbade mycket mer med dem. I början var det var poporkestrar som spelade. Beach Boys hade väldigt mycket Chuck Berry-influenser i början, Surfing Safari och sånt. Då hade de lånat lite av Chuck Berry, och det var lite bråk om detta. Chuck Berry var en av de första som införde smart texter i popmusiken. Det anammade även Brian Wilson i min Beach Boys, sådana här roliga smarta lösningar. Man fick beskrivning av tonårslivet i USA på den tiden, tidigt 60-tal. Det var allt jag kan om bilar har jag lärt mig av Beach Boys och Chuck Berry.
Beach Boys, omåttligt populära på 60-talet, fortfarande inom vissa kretsar. Hur betydelsefull var Brian Wilson för just det här bandets framgång?
Beach Boys, ja, 97% sa Rolf Hammarlund förut, och det stämmer ganska bra. Han skrev låtarna, han arrangerade, han hade ju förmågan, han hade ju lyssnat på Four Freshmen när han var liten och ung. Och så här sånggrupp från USA som sjöng väldigt vackert tillsammans, och han blev helt tagen av detta och lyssnade mycket och lärde sig. Och han kunde alltså höra, han hörde en melodi, så kunde han höra sex olika stämmor på den sen i huvudet bara, och sen skulle han skriva ner det och försöka förmedla det till sina kompisar. Tur var hade han sina bröder då, som kunde sjunga tillsammans med honom. Det blev väldigt bra.
Kan du berätta lite grann också om vem han var? Vi känner ju honom som sagt en stor del här i Beach Boys, men hur var han som person?
Han var en utomordentligt genialisk knäppskalle, om man säger så. Han var sökt upp alla möjliga konstiga anledningar hit och dit för att hålla sig undan och inte vara med. Ibland följde han inte med på turnéer och sånt där, för att han satt hemma i villan och skulle skriva låtar. Han som sagt hällde ut sand på golvet runt flygen för att det skulle få uppleva den här beach-känslan, strandkänslan. Men det tyckte inte pianostämman var någon bra idé. Så att han hade mycket knäpperi, och det var ju mycket droger och sånt som pågick på den tiden. Han var inte sämst av alla på det. Och det förstörde naturligtvis mycket av hans liv. Han blev väldigt, väldigt känslig.
Stökig barndom hörde jag också.
Vad sa du?
Stökig barndom har jag förstått också att det var.
Mario var ju hemsk människa. Alltså, han hade råkat släppa ut hunden en gång, Brian Wilson, på trädgården, och tog pappan ett baseballträ och slog honom över huvudet, över örat, så han blev döv på ena örat. Och därför är mycket av de tidiga Beach Boys-grejerna inte i stereo. För Brian Wilson förstod aldrig det där med stereo. Han hade bara ett öra, för stereo måste man ha två öron. Så att han var en hemsk människa. Han försökte rida väldigt mycket på Beach Boys framgång. Han skulle göra en soloplatta själv, och det var hemskt pinsamt alltihop.
Vi har en liten intervju bit här med honom. Bröderna Wilson, de sjöng ju tillsammans från de var små pojkar, och först när de var i äldre tonåren som själva sagan om Beach Boys började.
Started out my mom and dad took a little vacation to Mexico, and they left $250 for you know, food. But instead of food, we went and bought some instruments. We bought a bass, a guitar, and a set of drums.
You were how old at this time?
I was 19. Dennis was 15. Carl was 17. Mike was 18. Al was 19. And so we wrote a song called Serpent in my living room. We were all playing and singing. And Mike and I wrote a song called Serpent. That's how it all started.
Ja, det berättar Brian Wilson alltså. Han intervjuas av Larry King i amerikansk tv år 2004. Han berättade alltså att hur föräldrar hade dragit iväg på semester till Mexiko och lämnat lite pengar till ungdomarna då för att de skulle klara sig. Men de drog iväg och köpte lite instrument istället och satt i vardagsrummet och skrev sin första låt Surfing, som vi får höra lite av här. Let's go surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Stefan Remmelin, hur betydelsefulla var Beach Boys, eller är Beach Boys för musik, andra musikskapare, Beatles och andra som agerar samtidigt som dem och efter, även de som har kommit efter?
Det var ett naturligt flöde från den här popmusiken som var på den tiden till det som kom sen. Utvecklingen har blivit mer avancerad och mycket mer... Ja, de lärde sig spela själva och sånt där. På de här tidiga plattorna var det studiemusiker som spelade. Och det fanns en massa sådana här sånggrupper på 40, 30, 40, 50-talet. Så här, Ink Spots och Mills Brothers och alla möjliga. Det var det som de förde nya, att de införde rock- och pop-element i den musiken. Det gjorde att det tilltalade ungdomarna mycket mer. Mm.
Henrik Palin, känner du att du gillar ju Beach Boys jättemycket, känner du också att du hör hur mycket avtryck de har lämnat när du lyssnar även på annan musik?
Ja, men det gör man ju, alltså det spelar ingen roll om man hör, ja men säg, om lyssnar på Roxette eller ABBA eller vart man liksom befinner sig i den västvärldens musik efter 60-talet, så hör du liksom Beach Boys influenser lite här och var. Och det är fantastiskt.
Stefan Vermelin, vilken är din favoritlåt och varför?
Jag har ju massor med favoritlåtar med dem. Men en som jag gillar, som är väldigt oskyldig och banal och enkel, det är Fan, Fan, Fan om flickan som lånar pappas bil för att ska åka till biblioteket. Men det gör hon inte. Hon åker ner till stranden och cruisar runt där. Och det är en glad och popdänga och inte alls speciellt märkvärdig, men väldigt glad och livskraftig.
Mm, ska vi lyssna lite grann på hur den låter? Svårt att sitta still, det tycker jag, till den här musiken, även om det är långt för min tid. Henrik Palin, om du fick välja en låt med Beach Boys, vilken skulle det vara och varför?
Ja, det är som att välja ett favoritbarn. Liksom. Vem av dina fyra barn är din favorit? Nej, men jag har också valt en låt från tidiga Beach Boys med text av Mike Love som också fan, fan, fan är. Och jag valde Help Me Rhonda, för den är så jädra glad och trevlig.
Nu ska jag testa och lyssna på den också. Henrik Palin, hur kommer du att minnas Brian Wilson?
Ja, med värme. Alltså vissa män tänker på romarriket varje dag. Jag tänker på Beach Boys varje dag. Och det har jag liksom gjort sedan jag var 14. Men det tänker jag inte sluta med.
Vad blir deras största arv, eller är det hans största arv skulle du säga nu när, ja, för eftervärlden?
Ja, Pet Sounds. Den kommer alltid finnas. Den kommer folk lyfta igenom från första spåret till sista spåret och tänka, fasen, det här är riktig magi. Mm.
Stefan Wallin, du då? Hur kommer du att minnas Brian Wilson?
Ja, det är Pet Sounds, men det är bra grejer senare också, även utan Brian Wilson. Men det är alltså det är musik som jag har följt med en hela livet. Det är intressant. Jag sitter inte och tänker på Beach Boys varje dag, men jag säger så. Men det är två artister jag tänker på så ofta hela tiden.
Mm. Vad var det som var så unikt med honom, skulle du säga?
Stämmorna, harmonierna, låtarna, och de lånar lite hejvilt där, och man hör på de här fanfan, man hör gitarrerna där, det är mycket Chuck Berry. Det är, leda om rockmusiken till något lite elegantare. För längre fram, om man lyssnar på Beach Boys 66 och 67, så låter det på ett helt annat sätt än det gjorde då 63-64, för de hade liksom mycket mer producerat och välartat, och jag gillar ju det där gamla skuttiga, det tycker jag om, men jag gillar andra också.
Mm. Och hur länge tror du den här musiken kommer hålla då? Kommer de yngre generationerna också att shaka lite grann till den här musiken?
Så länge det finns sådana nostalgistationer som spelar gamla låtar, så kommer ju 60-talet till det var kvar. Och 60-talet har varit väldigt uthålligt när det gäller sånt. Det finns ju, förekommer ju överallt i filmer och allting som dyker upp gamla låtar, 50-60-talet. Men man vet, alltså musik, det enda jag vet om musik är att man inte har en aning om vad som kommer sen.
Henrik Wallin, vad säger du?
Ja, nej men det är, man plockar upp, man varje år så är det någon ny artist som upptäcker Beach Boys, och God Only Knows som är på någon sån här tv-show häromdagen med någon av musikalkännarna från Wicked, och liksom det, de återkommer och kommer finnas kvar i någon form. Mm. Och se till att det gör det helt enkelt.
God Only Knows sa du, vi lyssnar lite på den också nu så här i slutet.
Always love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you.
Ja, men till de tonerna så tackar jag båda Stefan Wermelin, musikjournalist, och Henrik Palin som arrangerat spelningar med Beach Boys i Sverige, stor Beach Boys-fan. Brian Wilson, han blev 82 år gammal. Nu har det blivit dags för en återsändning av Studio 1:s tidiga upplaga, idag med Helene Bello och med Lasse Johansson.
Igår drabbades Sveriges Television återigen av omfattande överbelastningsattacker. Det var tredje dagen i rad.
Och även riksdagen och Arbetsförmedlingens webbplats har drabbats av störningar. Så här sa statsminister Ulf Kristersson till Ekot tidigare idag.
Och Sverige är under attack i bemärkelsen att enormt omfattande cyberattacker som pågår hela tiden. SVT har nu uppmärksammats, MSB jobbar med, SVT jobbar själva med det, banker, BankID.
Ja, det var en lite hastigt klipp där, statsministern. Carl-Oskar Bohlin är med oss nu, minister för civilt försvar. Välkommen.
Stort tack.
Sverige under attack, säger statsministern. Hur allvarligt är det?
Nej, men det statsministern säger illustrerar ju det man skulle kunna kalla för den nya normalbilden som vi inte stillasittande ska acceptera. Det vill säga att vi utsätts på ett helt annat sätt än tidigare för fortlöpande attacker i cyberdomänen, överbelastningsattacker, och då krävs det att verksamhetsutövare som bedriver samhällsviktig verksamhet eller tillhandahåller samhällsviktiga tjänster höjer sitt skydd mot detta. Det går att skydda sig mot överbelastningsattacker, och det bör göras i mycket större omfattning för att vi inte ska drabbas av bortfall av viktiga tjänster.
Även riksdagen har angripits, det har skapat problem. Borde riksdagen skärpa sig också?
I grunden så borde alla som fortlöpande drabbas av överbelastningsattacker se över sitt skydd mot detta. Staten har ju naturligtvis en viktig roll här också. Mm. Det är ju att tillhandahålla stöd vid incidenthantering. Regeringen satsar stora summor i innevarande budget på att bygga upp ett nytt nationellt cybersäkerhetscenter där bland annat då CERT-SE ingår, och det är den funktion som nu också har erbjudit stöd och hjälp, alltså tekniskt stöd och rådgivning till SVT under den pågående hanteringen. Men på bredare allmän nivå så måste varje verksamhetsutövare vidta de åtgärder som krävs för att man ska bättre kunna skydda sig. Och det finns tekniska lösningar för att skydda sig mot överbelastningsattacker.
Säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, med oss också MSB:s, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps, generaldirektör Mikael Frisell. Välkommen du också.
Stort tack.
Ni har ju haft möte med flera andra myndigheter om de här angreppen. Vad är det för bedömningar ni gör?
Nej, men som Carl-Oskar sa här, det är en allvarlig situation när en totalförsvarsaktör som Sveriges Television, som ansvarar för samhällsviktig kommunikation till medborgarna, blir angripen av så omfattande cyberattacker. Så vi har ju jobbat nära Sveriges Television med CERT-SC, den här enheten vi har på MSB, med tekniskt stöd, rådgivning och sådana saker. Och sen självklart pratar vi med en del aktörer i beredskapssystemet, inte minst FRA som nu är huvudman för cybersäkerhetscentret, där både polisen och säkerhetspolisen och vi ingår, och försöker bilda oss en uppfattning, få en lägesbild, vilka åtgärder vi behöver göra, vilka konsekvenser på samhället det kan få om det här fortsätter och sådana saker. Det är ungefär så situationen är på MSB just nu, med ett nära och bra samarbete med Sveriges Television sedan det här började.
Men en lägesbild, säger du, är det akut värre just nu, eller är det här ett exempel på något som ständigt pågår, angrepp på Sverige i olika former?
Nej, just nu är det inte värre än vad det har varit tidigare när det här började för 3 dagar sedan, utan vi har kontroll på situationen och Sveriges Television kan ju sända ut sina sändningar, så att säga. Men det är ju allvarligt det här, och vi ser ju de senaste åren att antalet cyberattacker, komplexiteten, intensiteten i de här attackerna har ökat, vilket innebär också att det är svårare att skydda sig mot dem och också svårare att se varifrån de kommer. Och därför är det precis som ministern säger, alla aktörer måste ständigt jobba med sin förmåga att skydda sig mot den här typen av attacker. Och där stödjer vi då från MSB med CERT-en, Cybersäkerhetscentrum, så mycket vi kan. Och här har ju regeringen också gjort rejäla satsningar den senaste tiden som hjälper till att vi verkligen har stärkt vår förmåga.
Vi kan väl höra vad SVTs vd säger efter de här attackerna.
Det här liknar inget vi sett tidigare. Det är en långvarighet och en magnitud på en helt ny nivå. Och det här är den största attacken vi har haft på SVTs historia.
Ann Lagercrantz där, SVTs vd. Alltså Patrik Oksanen sitter också här, strategisk rådgivare för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan bland annat. Varför tror du att man... Någon, vem det nu är, riktar in sig på just SVT och Arbetsförmedlingen?
Nej, men en aktör som då gör en sån här överbelastningsattack är ju ute efter att åstadkomma en effekt. Och då skulle jag säga att effekten i första hand blir ju psykologisk. Det finns ju ingen ekonomisk vinning som jag kan se att göra den här typen av attacker. Man vill göra det uppenbart att det är svårt att bedriva verksamheten, ta ut en effektivitetskostnad hos oss, så att vi ska känna att vårt samhälle inte funkar, SVT inte funkar, Arbetsförmedlingen inte funkar, titta, riksdagens hemsida funkar inte, och då känna att nej, men det här, oj, det här samhället, och så tappa tillit och tilltro. Så att det är en psykologiskt angrepp i första hand, och sen i andra hand när man då attackerar till exempel betalsystem Swish och så, då finns det ju en ekonomisk krigföring i det också.
Men börjar jag tvivla på det svenska samhället om SVT Play inte funkar?
Nej, inte enskilt. Men det här måste du ju se i en mycket, mycket större perspektiv. Om det nu är Ryssland som ligger bakom det här, det blir ju bara en spekulation i det.
Varför tar du Ryssland då?
Därför att Ryssland, vad vi vet, är de som ligger bakom de flesta överbelastningsattacker. Okay. Tittar vi på hur Kina agerar i cyberområdet, så är man ute efter att stjäla hemligheter i större utsträckning. Ryssland gör större överbelastningsattacker. Men som du har sagt tidigare, det är svårt att attribuera det här, därför att det finns en massa tjänster man kan köpa till sig sådana här överbelastningsattacker, så att det är svårt att veta säkerhet snabbt.
Men i någon mening så är det ju nålstick bara. Är det effektivt? Kan man säga någonting om det?
Ja, det är effektivt på det sättet att det här är en helhet, och Ryssland bedriver den här typen av psykologisk krigföring mot oss på många olika sätt, och det här är en del i det. Och vi har ett upptrappat läge en situation som statsministern har beskrivit, att vi inte är i krig men vi inte heller i fred. Och då är det här en ingrediens i det. Och det vi har sett det senaste året är en ökande trend av överbelastningsattacker.
Och varför mer intensivt just nu?
Ja, därför att vi kan ju bara spekulera i varför just den här veckan. Men det pågår ju ett möte i Stockholm till exempel av en viss art. Jag tänker på Bilderberggruppen.
Ja.
Vi har ju en upptrappad situation i Ukraina. Det står ju på spel, ska väst orka stödja Ukraina eller inte? Det finns ju många olika skäl till kanske varför tidpunkten blir just nu.
Mm.
Men det här är en del i en större trend.
Mikael Fisell på MSB. Jag tänkte, vad skulle jag fråga dig nu? Ja, men varför tror du det sker just nu? Vad säger FRA exempelvis om det?
Nej, men jag spekulerar ju inte varför det sker just nu och sådana saker, utan vi ser ju till att stödja de som är utsatta med så mycket teknisk rådgivning och stöd som möjligt för att kunna skydda oss. Och sen försöker vi lägga ett pussel och skapa den här lägesbilden och se den här större bilden och också börja titta på analysera konsekvenser på samhället. Och jag har personligen inte pratat med FRA eller Säpo i de termerna som du ställer frågan, så jag kan inte svara på det. Men vi jobbar på ett lite annorlunda sätt. MSB håller inte på att titta på vem som ligger bakom, utan vi försöker skapa skyddet och se till att samhället fungerar och att medborgarna känner sig trygga.
För vill man skydda sig så kan man vill veta vem man ska skydda sig mot.
Ja, men det är klart. Och det är klart att både säkerhetspolisen och polisen kommer utreda det här. Försöka ta reda på vem som ligger bakom. Och sen är det ju så, med de här omfattande, komplexa attackerna så är det också ibland svårt att se om det är en statlig aktör bakom. Så det är ju liksom väldigt svårt att få fram exakt vem det är. Men självklart jobbar säkerligen både polisen och säkerhetspolisen med den frågan.
Men ändå, du pratar om en lägesbild. Vad har du för lägesbild av det här som händer?
Ja, men jag har ju en lägesbild då att SVT och flera delar i bankväsendet, BankID, Swish med mera har varit utsatta den senaste tiden. Arbetsförmedlingen som ni nämnde, riksdagen som ni nämnde. Medan SVT då är den mest omfattande attacken som också har pågått under längre tid, precis som vi hörde vd SVT säga. Sen måste man ju sätta in detta i en större kontext. Vi har ju tidigare sett under året här händelser, incidenter mot kritisk infrastruktur, allt från undervatten till telekommunikationer och vattenförsörjning. Och vi försöker ju bilda då den här övergripande lägesbilden för att se vad är det som händer och vilka konsekvenser kan det här få för samhället och vilka åtgärder behöver vi tillsammans göra, alla aktörer i beredskapssystemet. Det är på det sättet vi jobbar på MSB då. Dels praktiskt direkt med de som är utsatta, som jag sa, med våran CERT, men också den här övergripande bilden tillsammans med de andra aktörerna, skapar den här bilden med analys och konsekvenser.
Carl-Oskar Bohlin, du som är minister för civilt försvar, statsministern hävdar att Sverige har blivit bättre på och skydda sig mot cyberattacker. På vilket sätt då?
På det sättet att vi just nu, som har nämnts här, håller på att bygga upp ett nytt nationellt cybersäkerhetscentrum. Vi har också nya enheter hos Försvarsmakten som har förmåga att bistå och skydda viss del av kritisk infrastruktur om man skulle drabbas av mer avancerade cyberattacker. Jag tycker att det är viktigt att återvända till en sak här. Och det är det som Patrik Oksanen säger, att det här handlar om att, så att säga, ta ut en kostnad, eller skulle kunna handla om att ta ut en kostnad på det svenska samhället. Det som i grunden är bra här, om man ska se någonting positivt, det är att det här är en ganska enkel typ av cyberattack. Den är relativt billig att köpa som tjänst av cyberkriminella. Och den är också relativt enkel att skydda sig mot. Så att Det finns lågt hängande frukter, men det kräver att verksamhetsutövare börjar se det här på ett nytt sätt. Det är ju ingen som skulle ifrågasätta behovet av att ha lås på dörren till olika verksamheter. Men vi ligger fortfarande efter i cyberdomänen. Vi behöver naturligtvis ha lås på våra dörrar där också, metaforiskt sett. Det vill säga, det finns tekniska hjälpmedel som kan skydda oss mot den här typen av enkla överbelastningsattacker. Det skulle naturligtvis göra att man då inte kan ta ut den här typen av kostnader som gör att vi sitter här och diskuterar den här händelsen i Studio 1. För precis som Patrik säger, så handlar det om att försvaga tilliten till institutioner och funktionaliteten i sånt som vi tar för givet i vårt samhälle.
Men Carl-Oskar Bolin,
här är det extremt viktigt, vill jag säga, att vi håller jämna steg med de antagonister som ständigt angriper oss.
Statsministern sa också att Sverige blivit bättre på att slå tillbaka. Hur då slå tillbaka?
Ja, vi har alltså förmåga att hantera och stänga av cyberangrepp av mer avancerad art.
Vem har men slagit tillbaka mot?
Men får jag prata färdigt? Skyddet mot den här typen av simplare överbelastningsattacker, det måste finnas hos de verksamhetsutövare eller de tjänsteleverantörer till verksamhetsutövare som tillhandahåller de här tjänsterna.
Ja, just det.
Den förmågan finns, men det måste fler bli bättre.
Jag förstår. Patrik Oksanen, har Sverige en förmåga att slå tillbaka mot exempelvis Ryssland om det skulle vara det?
Det finns ju i den kapaciteten finns, men huruvida Sverige gör det eller inte, det vet jag inte någonting
om. Okej. Patrik Oksanen, strategisk rådgivare för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet vid Försvarshögskolan. Vi hörde Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar, och MSB:s generaldirektör Mikael Frisell.
Syrien nu, där är kristna och alawiter fortfarande utsatta för övergrepp och förföljelse sedan Assad-diktaturen föll för drygt ett halvår sedan.
Dagligen sker nya övergrepp mot framförallt just alawiter med mord, utomrättsliga avrättningar och en lång rad kidnappningar. Vår korrespondent har träffat en familj där sönerna fördes bort, och han har också talat med en man vars hustru fortfarande är kidnappad.
I mars flydde kristna och alawiter i tusental över gränsfloden här mellan Syrien och Libanon. Jihadister som agerade utan de syriska myndigheternas välsignelse, vad det sägs, massakrerade civila i samhällen längs kusten i Syrien. Men förföljelsen av minoriteten alawiter, som är den minoritet som Bashar al-Assad tillhör, började tidigare än så, redan när Assad störtades i december. Som den här familjen, där alla tre bröder och två kusiner fördes bort av beväpnade män. De slet ut oss från huset, kastade mig på marken och började slå och hota. De ställde frågor men slog in i hans vara. Jag fick inte ens en minut att andas. De slog och slog. När han låg blodig på marken såg han hur jihadisterna dödade hans kusiner. De dödade mina kusiner. En sköts i huvudet. Den andra sköts med 4-5 kulor. Vi frågar om han såg det själv, och ja, kusinerna dödades när de låg på marken bredvid honom. Han och familjen vill inte berätta sina namn av rädsla för repressalier och för vad som kan hända släktingar som är kvar i Syrien. Men det här skedde innan de större attackerna i mars. Det lilla samhället nära Medelhavskusten där familjen drev en shawarma-restaurang drabbades hårt. Tio personer från vårt samhälle dödades. När de hade fört bort de flesta männen plundrades butiker och privata hem. Efter att de dödat och fört bort människor stal de allt av värde. Guld, bilar och allt som var värdefullt stal de. Familjen flydde till Libanon där de nu tränger ihop sig över 20 personer i en liten lägenhet. Flera sover på balkongen eftersom de inte får plats inomhus. Men för en kvinna i familjen som är ingift är oron för föräldrarna stor. De är nämligen kvar i hennes hemby i Syrien. Ja, det är nervöst, berättar hon, och säger att hennes gamla pappa misshandlades, förnedrades av jihadisterna, men att han ändå valt att stanna. Hon vet inte när hon kommer att kunna träffa sina föräldrar igen, för även om det inte sker några stora massakrer längre är det ändå farligt.
Man får inte återgå. Det är lite lugnare nu, men det är många kidnappningar, inte minst av kvinnor, så vi kan inte återvända.
Våldet och kidnappningarna fortsätter. Förra veckan dödades 8 alawiter som färdades i en buss som stoppades i en vägspärr. Många kidnappas. Som Hassans hustru som kidnappades för ett par veckor sedan.
Jag skämtar dig, men jag vill säga att det är en historia.
Hassan berättar att kidnappningen är känd i hela regionen nu. Hans hustru och hennes syster försvann i samband med ett läkarbesök i en annan stad. De hade lämnat taxin men kom aldrig fram till läkaren. Redan på kvällen tog kidnapparna den första kontakten, påstod att kvinnorna var oskadda men kom inte med några krav. Sen blev det tyst. Parets två barn, 5 och 7 år gamla, frågar efter sin mamma. De saknar henne. De första två dagarna var det tungt för dem och för mig. De frågade hela tiden om mamma. Jag sa att hon var hos doktorn. Sen föreslog någon att vi skulle göra en video, låta barnen vädja för sin mamma, posta den i sociala medier. Kanske skulle det få kidnapparna att ångra sig, att mjukna. Men hans hustru är fortfarande borta och nu är allt bara tungt, säger han. Jag svär vid Gud, jag sover inte. 2-3 timmar per natt, det går inte mer. Och mitt problem är barnen. Det är barnen jag är orolig för. Deras situation tar död på mig. Hassan tror att hans hustru och hennes syster kidnappades eftersom deras bror anklagats för att ha dödat en medlem i säkerhetsstyrkorna. Men nu kräver kidnapparna pengar, $60,000, mer än vad han kan få fram. Men han har fortfarande hoppet om att återse sin hustru igen, barnens mamma, även om det ser mörkare ut för var dag.
Wallahi, ja, Karim, Allah, mubarak.
Jag vet inte, jag hoppas det, verkligen, att få se henne igen. De kräver mig på pengar, men min situation här, ja, den är inte bra. De frågar efter mycket pengar, mycket mer än vad jag har. Johan Mattias Sommarström, Tripoli, Libanon.
Och det var Helene Benno och Lasse Johansson som var programledare tidigare idag. Det får avrunda första timmen av Studio 1 kväll onsdag. Mer från oss efter kvällsekot som kommer här i P1 alldeles strax. 11:07 är vi tillbaks.
Här är Ekot. I Nordirland och staden Ballymena har det i 2 kvällar i rad varit kravaller med rasistiska förtecken. Ett 30-tal poliser har skadats och butiker och bilar satts i brand. Det rapporterar vår London-korrespondent Pontus Mattsson.
De startade måndagskväll efter ett fredligt protestmöte mot ett påstått sexuellt övergrepp som ägde rum i slutet av förra veckan. Det var 2 14-åriga pojkar som anklagas för att ha försökt att våldta en ung flicka. De här pojkarna var i domstolen i måndags. De har enligt medieuppgifter en rumänsk tolk. Och sen på kvällen, på måndagskvällen, så utbröt då kravaller i staden Ballymena. En stad strax norr om Belfast med ungefär 30 000 invånare. Och det var även då kravaller nu i natten mot onsdag. Och det är sammanlagt, det är 32 poliser som har skadats och 6 personer som är gripna. Polisen talar om att det här är rasistiska våldsverkare som har gått lös på bostäder, på bilar, på lägenheter där företrädesvis invandrare bor. Och det är förstås oro för att det ska hända mer grejer i natt och ikväll. Under kvällen, det är fler poliser som är på plats nu ikväll.
Men har det kommit några reaktioner från politisk håll också?
Alla partier i det nordländska parlamentet har uttalat sig kritiskt mot det här och uppmanat till lugn. Premiärminister Keir Starmer i London har uttalat kritik och uppmanat till lugn. Och många av de som bor i staden och som har utländsk bakgrund är väldigt rädda.
Pontus Mattsson intervjuade av Pablo Dalense. Den hittills mest omfattande kartläggningen av hur det står till med fisken i världshaven har presenterats idag på FN:s havsmöte i Nice. Ekots klimatreporter Mona Hambreus konstaterar att det är illa ställt med fiskbestånden.
överfisket fortsätter att öka och runt en tredjedel av alla fiskbestånd som man har undersökt pekas ut som ohållbara. Det betyder att de har fiskat så hårt att det är få individer kvar och det är osäkert hur artens framtid ser ut. Och det här är förstås illa eftersom så många människor är beroende av att fånga fisk för att kunna äta sig mätta. Jag träffade här Miljöpartiets EU-parlamentariker Isabella Lövin som jobbat länge med just fiskefrågor. Och hon sa att det här ökade överfisket hotar den framtida tillgången på fisk.
Ja, det innebär att det är ett hot emot livsmedelsförsörjningen på planeten. Det är miljarder människor som är beroende av marint protein. Men det är inte bara det, utan det är också så att fisken i havet behövs för att hålla haven friska. Och haven producerar syre, tar upp koldioxid från atmosfären, en stor kolsänka. Vi riskerar att se en kollaps av våra hav.
Miljöpartisten Isabella Lövin. Mona, det låter ju för eländigt det här, säger att det finns några ljus punkter i den här rapporten ändå.
Den visar också att det faktiskt hjälper att vidta åtgärder på de platser där man har tagit politiska beslut för att begränsa fisket. Där har det blivit bättre och fiskbestånd har kunnat återhämta sig. Tonfisken nämndes som ett särskilt lyckosamt exempel. Den var helt uträknad för runt 10 år sedan, men nu har den kommit tillbaka.
Mona Hambreus intervjuad av Per Edberg. Konkursade batteritillverkaren Northvolt har åkt på flera tunga bakslag. Både en tilltänkt köpare till utvecklingscentret i Västerås och en annan intressent till fabriken i Skellefteå har hoppat av, säger konkursförvaltaren Mikael Kub till Ekot. Samtidigt finns det nu nya intressenter till både anläggningen i Västerås och i Skellefteå, men det är en stor tidspress och det gör det svårare att få till en affär, säger han. Väskförbudet på svenska elitfotbollsmatcher hävs. Göran Rickmer är säkerhetschef för Hammarby.
Ibland vann faktiskt AI:n och ibland vinner piloten. Problemet för piloterna dock är ju att AI:n...
Där fick vi höra ett inslag om JAS och AI. Vi ska höra om fotbollsväskor när väskförbudet är hävt.
Jag tycker att det är skönt att människor också heter sig kan bara... Ja. På ett bra sätt ta med sig nycklar och plånböcker och sånt och ha det i sina väskor, det är väl bra.
I 1,5 år har det varit förbjudet att ta med alla sorters väskor på större sammankomster. Men idag meddelade polisen att väskförbudet hävs efter att Säpo nyligen sänkte terrorhotnivån till en 3 på en 5-gradig skala. Så här tolkar Djurgårdens säkerhetsansvarige Mats Jonsson beskedet.
Ja, min uppfattning är ju att det här beslutet som nu har polisen har manifesterat idag, det gäller ju då framtida tillståndsgivningen i form av de matcher som vi drar igång nu i slutet av juni och även i juli.
Och Fredrik Stengarn, tillförordnad generalsekreterare för Damallsvenskan, uppfattar att situationen nu är densamma vid damernas elitmatcher. Väskförbudet hävs.
Varje enskild klubb söker ju tillståndet med sin lokala polismyndighet. Jag skulle säga att det är ju motsvarande samma lika.
Reporter Hampus Zetterqvist. Och nu då om JAS. För första gången har JAS Gripen flugit med hjälp av en artificiell intelligens, AI. I samband med testflygningarna lämnade piloten över kontrollen av flygplanet till AI som sedan styrde planet och gav piloten instruktioner att avfyra mot en motståndare. Johan Segertoft, chef för affärsenheten Gripen på Saab, berättar hur det gick.
Ibland vann faktiskt AI:n och ibland vinner piloten. Problemet för piloterna dock är ju att AI:n kan vi träna otroligt snabbt så att man får vara lite ödmjuk. Troligtvis så kommer våra piloter få det kämpigt att hänga med i framtiden.
Saab har tränat den artificiella intelligensen på luftstrid mot en motståndare på långt håll, alltså bortom vad piloten kan se med blotta ögat. Att få tekniken att fungera i ett stridsflygplan kan ta år, men det Saab menar är unikt här är att det gått på bara några månader. Att ett flygplan flyger själv är ju i sig ingen nyhet. Men den stora skillnaden mot AI är att en autopilot matas med uppgifter den ska göra. AI:n får istället en uppgift som den själv ska lösa.
Reporter här Mikael Eriksson.
Imorgon får Götaland och Svealand soligt och 16-21 grader. Södra Norrland får övervägande soligt och 12-17 grader. Norra Norrland får först regn och moln, men efterhand minskar de västerifrån. I fjällen 5-10 grader, i övrigt 9-14 grader. Och Ekostudion denna kväll, Gunilla Hansen-Bering.
Där är P1, Sveriges Radio.
Hej och välkomna till andra timmen av Studio 1 kväll onsdag. Protesterna i Los Angeles fortsätter. Hur mycket makt har USAs president och var går gränsen för hur mycket han får göra i landets olika delstater? Det ska handla om dagens partiledardebatt som är den sista före sommaren och även den sista för partiledarna för Liberalernas Johan Perssons del. Och så om att hög arbetsbelastning och brist på återhämtning orsakar att allt fler blir sjuka av stress på jobbet. Innehållet i denna återsändning av Studio 1 onsdag. Helene Benno och Lasse Johansson, programledare.
California may be first, but it clearly will not end here. Other states are next. Democracy is next. Democracy is under assault before our eyes. This moment we have feared has arrived.
Kaliforniens guvernör Gavin Newsom där. Demokratin är under angrepp. Stunden vi har bävat för är här.
Och det han syftar på då, det är Donald Trumps beslut att kalla in nationalgardet och marinkåren för att sätta stopp på protesterna i Los Angeles mot migrationsmyndighetens razzior där.
Ina Lindberg, vår USA-korrespondent. Ja, maktkampen mellan Vita huset och styret i Kalifornien fortsätter. Hur då?
Ja, det här är en maktkamp där båda sidor just nu gräver ner hälarna och står fast förankrade i helt olika åsikter. Donald Trump å ena sidan som hävdar att Los Angeles är helt laglöst. Han hävdar att han måste sätta in militären för att migrationspolisen ska kunna fortsätta utföra sitt uppdrag och utvisa papperslösa. Det här är ju Trumps stora politiska profilfråga. Och så på andra sidan har vi då demokraterna på västkusten i USAs folkrikaste delstat Kalifornien som säger att det här är ett övergrepp från Trumps sida. De menar att Trump agerar som en auktoritär ledare, en tyrann, sa Gavin Newsom, och att han är en fara för demokratin. Så att det här är en maktkamp som pågår, en strid med höga insatser och väldigt högt tonläge just nu.
Tror du att Trump kan komma och trappa upp den här striden ännu mer?
Ja, han säger att han är beredd att trappa upp, och det han gjort hittills det är alltså att han har beordrat dit nationalgardet som är då en sorts militär reservstyrka. Han har också kallat in marinkårssoldater, och hittills har han använt sig av en särskild federal lag för att göra det. Men den innebär också att det är en del begränsningar i vad militären får göra när de väl är